säger hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kyrkpodden Kristianstad. Idag ska vi prata med Lena Andersson som är stiftspedagog i Lunds stift och jobbar bland annat med dopfrågor. Och temat vi ska jobba med är dopet. Och som en liten symbolisk handling nu så häller vi upp dopvattnet i dopfunten. Så att vi har det levande vattnet med oss.
Fint.
Under samtalet. Fint. Så Lena, du är varmt välkommen.
Tack så mycket.
Och jag tänker bara för att liksom, dop, varför ska man överhuvudtaget döpas?
Om jag tänker på det utifrån mitt eget perspektiv och varför det är viktigt för mig att vara döpt, så brukar jag själv tänka att det ger mig en form utav trygghet. Och när jag ser, jag kan se det som en bild framför mig, och då är det som en hand som bär mig. Och handen bär mig alltid. Och när det är någonting som är svårt i mitt liv och jag drabbas av någonting, så ser jag också att den här handen håller mig så att jag inte faller ner. Det är inte bottenlöst. Det svåra är inte som ett öppet hål, utan det bär mig så länge som jag inte orkar själv. Och sen så kan jag resa mig upp igen.
Så om jag då ska liksom utmana lite den bilden.
Absolut.
Jag tänker att många säger ju idag nu att vi är ju alla skapade till Guds avbild. Så är det som görs det specifikt i dopet.
Det är ju ett kristet dop. Och då tänker jag att det är en tradition som vi också har, som följer med att Jesus döptes. När Jesus var i 30-årsåldern så träffade han Johannes döparen. Och Johannes döparens uppdrag, det var att döpa Jesus. Och när Johannes då gör det, så säger han att nu så förändras dopet. Nu döps vi också med det som kallas för ande. Och när Jesus döptes, när Johannes döpte Jesus, så kan man läsa i Bibeln att himlen öppnade sig och Guds röst hördes. Och rösten sa då, du är min utvalde. Och så tänker jag att det är fortsättningsvis också. Att när vi döps så finns det med att du är min utvalde. Och det som sen hände ju, det känner vi ju till Bibelns berättelse då såklart om Jesu liv. Och när Jesus då har dött och sen uppstått, så träffar han ju lärjungarna igen. Och så ger han dem ett uppdrag, en mission. Att gå ut och göra folk till lärjungar. Att döpa dem och att lära människor att hålla Guds bud. Och då säger Jesus att jag är med er alla dagar. Så det, jag tänker att det är direkt en uppmaning ifrån Jesus till oss. Att vi ska döpa.
I den missionsbefallningen så finns det ju flera uppdrag.
Och
vi har jobbat i församlingen lite grann med i barnarbetslaget och vuxenarbetslaget tillsammans om, utifrån missionsbefallningen.
Vad fint.
Där vi jobbar utifrån alla folk. Det vill säga kyrkosyn. Vilka är kyrkan?
Ja.
Så,
ja.
Vad innebär det? Alla folk. Vilka är människorna? Som är en del. Döp dem. Som då är själva riten. Varför ska vi döpa folk och lära dem, hålla alla de bud. Det vill säga undervisning.
Ja.
Hur hjälper vi människor att leva sina dop hela livet?
Vad bra. Det som också tänker jag är ju att den här uppdraget får vi ju alla. Alla som är döpta får ju det här uppdraget. Så det är ju gemensamt för oss. Så att det tycker jag också är fint. Jag känner också det när jag tänker på mitt eget dop. Att Gud litar på mig. Gud tänker, Lena, du klarar detta.
Dopet har ju fått konkurrens.
Tänker du så?
Ja, men jag tänker att vi har ju en del har namngivningsceremonier. Och vi pratar baby shower börjar bli populärt. Och vår blivande ärkebiskop skriver ju någon av sina böcker om riten. Och då pratar han om att innan varje rit så finns det alltid ett kaosa. Det vill säga det finns alltid någonting som har hänt som man måste bearbeta på något sätt i livet.
Absolut.
Och kan vi bryta i frågan?
Påkonfirmande instängd.
Vad gör ni här?
Vi skulle först hämta saker och sen kom ni och så började jag snabba på. Det var helt tyst där.
Vi stod till 10 minuter. Ja, då kör vi del 2. Vi blev avbrutna av lite konfirmander som härligt. Hade gömt sig bland kläderna här nere. Men det var spännande. Mm. Vi pratade om, jag pratade om Martin Modius. Han skrev i en av sina böcker om riter, om att inför varje sån här rit som vi har i livet så har det, börjar det alltid med ett kaosa. Det vill säga någonting har hänt. Ett barn har fötts. Mm. Vi ska gå från ensamhet till tvåsamhet, bröllop. Så. Mm. Och då har vi som människor behov av en rit. Mm. Och det är också kanske så har dopriten också fyller en funktion. Mm. Att, och det har ju fått lite konkurrens idag om namngivning, ceremonier, baby shower och så. Hur tänker du kring det? Har ni reflekterat kring dem?
Absolut, absolut. Jag tänker att de här riterna är precis som du också säger, väldigt, väldigt viktiga. Det är det, och när det händer saker som påverkar ens liv så mycket. Och då är ju traditionen som vi har haft med oss sedan många hundra år, det är ju att man har haft dop. Så är det i kyrkans dop. Och det vi har sett nu när vi har tittat lite på det, det är att föräldrar, en del föräldrar idag, inte det stora antalet, men en del föräldrar idag tänker att barnen själva ska välja. Att det är ett individuellt val att döpas. Och då väljer en del att först ha en namngivningsceremoni för att sen låta barnet välja när det är 6 år eller om det är 10, ja, eller när det blir vuxet. Och ja, det är väl så det ser ut. Jag ser inte det som en konkurrens faktiskt, utan jag ser det som att det är olika sätt att tänka på det. Det som också har hänt är ju att man inte har vigslar i samma utsträckning idag, utan det man också har sett är ju att dopet har vuxit och blivit något stort. Det är en jättefest. Och det tycker jag också är viktigt. Det är en fest för föräldrarna. Vi har blivit föräldrar. Se här i vårt barn, vilken fantastisk som har hänt. Det är också en fest, för ibland är det första gången som ens släkten träffas. Kvinnan och mannens, eller mannen och mannens, eller kvinnan och kvinnans släkt träffas. Det är första gången, för man har inte haft ett bröllop. Det är också en fest för kyrkan och för församlingen. Det är en ny medlem i Kristi kyrka, i den världsvida kristna kyrkan. Så jag tänker att det är också jätteviktigt med de här, att lyfta det som att det är en glädje och en fest.
Men då har ju vi en utmaning då i samlingarna. Mm. Jag tycker de flesta föräldrar och familjer har ju säkert dopklänningar som har gått i arv. Mm. Som då är anpassade för en 3-4 månaders baby. Mm. Mm. Och då kanske vi får bistå med lite större klänningar, dopklänningar som man kan ha. Mm. Även från barn till vuxen.
Ja, precis. Och där tänker jag också att vi kanske behöver också titta på de här traditionerna. Det som hände under pandemin nu, när man inte fick lov att vara så många på en gudstjänst, det gjorde att en del avstod från att ha sina dop med de små barnen. Och då kanske det dröjer innan de barnen döps. Och då tänker jag mig, hur kan man då, om man har, som du säger, en dopklänning som är så här familjens. Hur kan vi ha med dopklänningen i gudstjänsten, i dopgudstjänsten, så att den ändå får en betydelse? För jag vet också att många familjer tycker att det är fint att brodera barnens namn och dopdatum och så. Så att vi måste hjälpas åt så att vi kan behålla det här som är viktigt för oss. Och traditionerna är viktiga för att det också ger oss en trygghet i livet.
Precis.
Och det du sa, du nämnde ju också det här med baby shower. Och det tycker jag också är, det är också intressant att det är ju verkligen någonting som växer. Och då tänker jag med, hur pratas det om dop på en baby shower? Och då är vi ju med där, vi som är medlemmar i Svenska kyrkan och vi som är döpta. Hur pratar vi om dop där? Är det någon gång som att man visar, ja men den här dopklänningen, och det är ju en förberedelse på att bli förälder. Ta mor och farföräldrar kanske fram en dopklänning eller en dopskål, vad som nu finns, och berättar om. Som jag förstår det så är det mammorna som är på baby shower. Pratar man då om mammans dop, så här var det när du döptes? Jag vet inte, men det är ju en tanke att bära med sig.
Jag har inte heller någon erfarenhet.
Nej.
Jag känner mig lite exkluderad.
Ja, precis.
Men det är spännande. Och vi har ju lite olika klänningar i församlingen.
Mm.
I olika storlekar.
Mm.
Och vi har i dagarna faktiskt fått en helt ny klänning.
Mm.
En Mino Martinsson som har virkat en regnbågsfärgad dopklänning till oss.
Fint.
Och vi kommer säkert behöva mer kläder framöver då, i olika storlekar.
Mm.
Och det får vi ta. Det är roliga utmaningar, tänker jag.
Mm, verkligen, verkligen.
Och även där finns ju en symbolik i att den är så stor. Att man ska få växa in i sitt dop. Mm. Och det gör man ju varje dag.
Mm. Precis.
Och vad innebär det för dig att leva i sitt dop?
Mm.
Leva i ditt dop.
Ja, precis. För mig betyder det att jag tänker på mitt uppdrag, som jag nämnde innan, det som vi får när vi döps. Och då handlar det om att se människorna runt omkring mig. Och att också leva i det som Jesus säger, att leva i kärlek. Det är det som är det viktiga. Att älska din nästa som dig själv och att älska Gud. Och det tänker jag mycket på. Att se mig själv som viktig, värdefull. Jag är värdefull. Och att de jag möter också är värdefulla. Och att vi hör ihop på det sättet. Mm.
För det är väl också en... tänker jag att man döps och det blir som en engångshändelse.
Mm.
Många och mig... Däribland jag hade inte full koll på min dopdag.
Nej.
Till exempel.
Nej.
Och det har jag ju då tagit reda på.
Mm.
Vi bär inte det med oss.
Nej.
Naturligt.
Nej.
Och jag tänker ibland, vi ger faddrarna ett brev när barnet döps.
Mm.
Liksom, och sen lämnar vi dem.
Mm. Precis. Så var det för mig med. Jag var också helt ovetande om min dopdatum. Och det är ju några år sedan nu. När vi på min arbetsplats jobbade mycket med dop. Så var det någon som sa, men Lena, ska du inte ta reda på när du är döpt? Tänkte jag, jaha, jo, det kanske jag ska. Och varför ska jag det? Men så gjorde jag det. Och då trodde jag att det skulle vara enkelt. Jag tänkte att jag frågar min mamma. Men det visade ju sig att hon bara, Lena, jag minns inte alls. Kan du inte fråga om Kjells dop? Det är min äldste bror då. Det kommer hon väl ihåg. Men jag som är tredje barnet då, det minns hon inte så mycket kring. Så det jag fick göra var ju att kontakta församlingen för att få hjälp med att hitta min dop då. Och nu vet jag när det är. Det är den 27 maj. Så nu firar jag den varje år.
Mm.
Ja. Verkligen uppmärksamma den på lite olika sätt då ju. Och det har fått stor betydelse för mig att jag vet när jag är döpt. Mm.
På vilket sätt?
Det blir en påminnelse, precis som jag tänker liksom att det jag nämnde innan, det här med festen, att det är viktigt att vi också ser de här sakerna och övergångsriter som du också nämner som är viktiga i ens liv. Och då tänker jag att när jag döptes den 27 maj 1965, så var det ju många människor i kyrkan. Min mamma och pappa var där. De hade bjudit de närmsta släktingarna och lite vänner. Och de som var där för att de också ville mig väl. Man sjöng psalmer, man bad böner. Efteråt så pratade man och fikade. Och man önskade mig allt gott i livet.
Så själva dopritualen, dopfesten, blev också en gestaltning av den gemenskap som man faktiskt... bli inlämmad i.
Verkligen, och den kärleken som det finns.
Mm.
Så det är stort för mig att minnas den dagen. Och det blir ju med att jag tänker tillbaka liksom på mina föräldrar och min uppväxt. Mm.
Spännande.
Mm.
Nu sitter du ju inte här bara som Lena.
Nej.
Det är inte så bara. Men utan jag tänker att stiftet hade ju för många år sedan också dopprojekt där du var involverad och jag tänker att i församlingarna så sitter vi i vår lilla bubbla och gör våra erfarenheter. Men nu med stiftet, då kan man få lite mer helikopterperspektiv på det här med dop och erfarenheter.
Mm.
Och som ni har gjort och som andra församlingar har gjort som ni har tagit del av. Och Vilka var de viktigaste erfarenheterna ni drog ut från de här dopprojektet?
Mm.
Dopprojekten, för de flera.
Ja, precis. Det är jättemånga perspektiv som vi blev uppmärksamma på, kan man ju säga. Och jag vet inte om något är viktigare än något annat. Men ett perspektiv har ju med det här som vi då säger är traditionen, historien kring dop. Vi luras ju att tro att något är som att något alltid har varit som det är just nu. Och om vi då tänker på dop så tänker vi att det måste vara på ett visst sätt, för det är det som vi ser nu. Och det lärde vi oss genom att prata med människor om sina dop. Att om man tittade tillbaka på människor som var födda på 30-40-talet, så var det ju en del av dem som berättade att de döptes på sjukhuset. Och då gick det till så att när de var födda så hamnade man ju på en sal tillsammans med många barn, ni vet, som låg så här liksom i, vad säger man, sängar bredvid varandra, såna här boxar säger man väl med. Och på något ställe så kom prästen in och bara döpte alla barn. Föräldrarna var inte ens med. Och då, den bilden känns ju så avlägsen idag. Det skulle ju aldrig ske att en präst kom till en förlossningsavdelning idag och döpte alla barn. Också det här med att under vissa tider så var det väldigt, väldigt vanligt att alla dop skedde hemma. För att det var praktiskt, och framförallt i norra Sverige där man kanske hade långt till kyrkan, så kom prästen hem istället. Så att det är en lärdom, att liksom formen kring dopet, alltså hur vi har gjort det, det har förändrats. Och då tänker jag att det är också viktigt att veta att idag att det finns liksom ingen sån bestämd form kring var dopet ska ske. De flesta vill att det ska vara i kyrkan. Det blir en högtidlig stund, och därför gillar man det. Så de flesta, allra flesta dop är ju såklart i kyrkorummet. Där det finns en dopfunt och så som vi använder tillsammans. Men sen finns det några som väljer att ha dop hemma eller utomhus i havet eller i en sjö. Tänk att du har väl kanske lite erfarenhet av det också.
Absolut. Ja. Vi hade en konfirmand nu i vår som döptes under sin konfirmationstid. Och då gick det till så att de red ut i havet på kvällen med runt med facklor och så. Och sen döptes hon i havet.
Mm. Mm.
Och det var väldigt speciellt.
Ja.
Så att det är ju spännande. Och
ja,
hon kommer verkligen ju komma ihåg sitt dop.
Ja, verkligen. Mm. Ja. För det måste vi ju hjälpas åt med. Eftersom det vanligaste i Sverige är ju att man döps som litet barn. Mm. Som ett spädbarn eller när man är 6 månader eller så. Och då tänker jag att vi som var med på dopet, som föräldrar eller som faddrar eller som vänner, släkt, vi måste ju hjälpa barnet att få veta om sitt dop. Så att vi berättar om dopet. Så det är väl en av de här lärdomarna som jag tycker är viktig att ta. Och sen också att när vi pratar om dopet, som jag nu sa på slutet, så får det betydelse för oss. När jag får veta något om mitt dop, antingen genom att jag själv tar reda på det eller att jag sitter och funderar på det som du nämnde innan. Vad betyder det för mig att jag är döpt? Plötsligt så börjar det få en betydelse för mig på ett annat sätt. Så att det är en lärdom. Och de som var med i det här projektet har ju också berättat, till exempel om jag säger de som jobbar som präster. Det var någon som sa att ja, men nu när jag har predikan på söndagarna så pratar jag om dop på något sätt alltid. Mm. Det är självklart. De som jobbar i barnverksamheten sa att när vi träffar unga familjer och föräldrar och sådär, så klart att vi pratar dop och så vidare.
Så dopet måste bli det centrala. Absolut,
ja, precis. Och det är ju grunden till att bli kristen. Det är så man blir kristen. Det är ju genom dopet. Och så är det i alla kristna församlingar.
Mm.
Och det är ju med en viktig aspekt. Att vi har ju hur många vänner som helst som är kristna.
Mm.
Runt om i världen. Det är den största religionen, kristendomen. Så att
jag bär med mig en bibeltext som under många års tid har levt bredvid mig.
Mm.
som inte direkt handlar om dopet, men ändå.
Mm.
Och det är ju bibeltexten där i Moseböckerna där Hagar springer ut i öknen och vid källan möter hon den seende guden.
Mm.
Och där någonstans förändras hennes historia. För hon blir bekräftad och sedd. Och sen går tillbaka och blir moder till ett folk egentligen. Jag var i Egypten när vi hörde den första, eller så när den lästes och vi pratade om den. Och då lärde jag mig att det finns ett arabiskt ord, Ain, A-I-N, som har två betydelser. Det ena är att det betyder just källa. Hon möttes i källa, men betyder också öga. Att bli sedd. Och jag tänker att det finns ju på hela Hagar berättelsen, den finns ju egentligen filmatiserad i Disneys tappning i Lejonkungen. Om jag får göra min tolkning.
Ja.
För där finns ju precis den, den bilden någonstans i mitten av filmen. Källan och ögat finns ju också i Nyhetsdokumentet där Jesus möter kvinnan med psykisk brunn. Och för mig kanske det är det som är kanske kärnan i dopet. Det här med att bli sedd och bekräftad.
Och det är precis samma som hände när Jesus har sitt dop, när Johannes döper Jesus. Och det är också då Jesus börjar sina gärningar. Så det är liksom en start, så det är samma som för Hagar ju.
Ja, men precis.
Det är jättefint.
Att födas på nytt.
Att födas på nytt, precis.
Vad bra. Vi hade ju ett litet avåt här med konfirmander och så jag har inte riktigt full koll på tiden.
Nej.
Men om man skulle sammanfatta det vi har pratat om nu då. Om jag gör en tolkning så är att det finns inga bestämda former. Man får döpas hur som helst. Nej, inte hur som helst.
Nej.
Det finns en rit kopplat till det, men platsen kan variera.
Precis.
Åldern kan variera. Och det kanske är så att mer och mer så kommer vi få vuxendop eller äldre barndop. För att föräldrar oftast vill att barn själva ska välja.
Precis.
Så det måste vi jobba för. Att det kan ske.
Verkligen. Och att
det inte finns några trösklar.
Nej, precis. Får jag säga en sak också? Som
du.
Jag tänker på slutet. För mig, om jag brukar ibland använda tre stycken ord när jag ska prata om dop. Och då tänker jag att det är också det vi har pratat om. Att dopet handlar om vår tro. Vår tro på Jesus. Vi blir kristnade. Men det handlar också om en tradition som startade redan med Jesu dop, men som vi sen har upprätthållit år i släkten. Som är fantastiskt fin. Men det är ju också en fest. Det är ju fantastiskt när någon har ett dop.
Just det. Det får bli de sista åren. Tro, tradition, fest. Tack så då, Lena, för detta samtal.
Tack så mycket. Tack.